Då säger vi hej och välkomna till avsnitt 178 av podcasten Ålands Handel. Jag heter Fredrik Rosenqvist och med mig i studion idag har jag Anna Karlsson.
Hello.
Hur mår du, Anna?
Jag mår bra. Jo, det får man nog säga.
Har du gjort någonting med frisyren?
Det vet jag inte.
Den ser annorlunda ut.
Nej, men va? Det var någon som frågade igår också om jag har gjort någonting med frisyren.
Eller hade du bytt glasögon?
Jo.
Okej, kanske det är det.
Ser hår framför ögonen här, eller vadå?
Nej, men du har klippt det ändå?
Lite. Ja. Nej.
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 Nej, okej.
Det kanske är lite mörkare än vanligt.
Okej. Okay. Frågan om min frisyr sen, det är ett känsligt ämne.
Okej.
Okay. Ja. Okay. Innan vi går vidare med programmet så har vi en hälsning från vår samarbetspartner AJ Produkter. Som många av er säkert har märkt så har deras drygt 400 sidor långa vårkatalog kommit. Och det finns ju i princip allt där för alla typer av arbetsmiljöer.
Jag tänkte att jag ville köpa ett sån här Office Walker gåband som man kan ha när man har ett stor och ja. Vid skrivbordet.
Ja, jag såg en sån här röd matta som man har på så här galapremiärer. En sån ska jag väl ha hemma hos mig. Som man,
det ska kännas lite,
man kommer hem varje dag.
Lite mer frivolt att ja. Komma hem så där på efterdagen.
Ja. Men om vi ska vara seriösa så att om man är sugen på vad som helst, nya kontorstolar, bättre skrivbord så man får en bättre arbetsmiljö när man sitter och jobbar, titta i katalogen eller surfa in på ajprodukter.se. Sen när man bestämt sig för vad man vill ha så då mailar man beställning till info@balticprodukter.ax och de ser till att allting levereras helt fraktfritt till Åland. Och sen då det viktigaste av allt, om du i beställningen då i det här mejlet till Baltic Produkter skriver att du har hört den här reklamen i vår podd så får du 5% rabatt på hela beställningen.
Bra, vi lägger in all den här infon i avsnittsbeskrivningen så att man hittar tillbaka till den när man vill köpa gåband.
Gåband, röda mattor och kontorstolar. Så passa på att uppgradera er arbetsmiljö, den är jätteviktig.
Många timmar.
Bra. Anna, där kommer ut en ny tidning, har du märkt det?
Ja, knappt. Knappt faktiskt.
Det har hänt annat den här veckan.
Det har hänt lite annat den här veckan, ja, får man säga, men det har med vårt lilla team.
Ja, det har kommit ut en ny tidning,
ja, det har det.
Ålands Handel. Vad tänker du om den?
Jag tänker att den samlar ihop ganska mycket av den här rapportsäsongen som vi snart har gått igenom, eller hur?
Tyvärr så är det nog över för den här gången, ja.
Ja, du som gillar den.
Ja, men hatkärlek.
Det har gått väldigt bra för de åländska bolagen, får man väl säga, de här större aktörerna.
Ja, eller? Vi hade ju både Ålandsbanken och Viking Line här då, som är våra två stora börsbolag. Och de, alltså, båda slår ju rekord i fjol.
Ja.
Så det blir dividendkalas och allt möjligt i sommar. Och
jag har fått intervjua två sexualrådgivare som jag tyckte var väldigt intressant och spännande.
Ja.
En helt ny bransch, får man säga, på Åland. Jag tror inte att det har gått att få det här på något annat vis förut.
Ja. Om ni inte blir nyfikna på att läsa nu så då är hoppet ute för det.
Ja, men sen har
sexualrådgivare.
Jag också fått göra ett av sådana här som jag gillar att göra. Lite grann nostalgireportage med företag som fortfarande finns kvar fastän de är väldigt gamla.
Okay.
Så att jag har träffat både Gita och Fia. Alltså Gita som startar Gita-salongen på 70-talet och Fia som driver den nu.
Okej.
Okay. Mm. Det var roligt. Ja. Jag gillar att göra sådana grejer när man får liksom diskutera hur det var i början och hur det är nu och vad som händer.
Hur det var förr?
Hur det var förr, kanske.
Är det ett ålderstecken att man
liksom... Jag vet inte, men jag minns Gita-salongen så väl för att jag... Det var typ kanske mitt första jobb ever. För jag ville ha så här kreppat hår, vet du. Sån här småvågigt. Det var mycket fräsigt då.
Jo, det var ju det på
90-talet. Jag kanske var 6 eller 7 år. Min mamma var stammis hos Gita.
Ja.
Och jag fick då i uppdrag att släta ut permanent papper.
Mm.
Och för min insats så fick jag en sån här hårkräppning.
Jaha.
Mm. Det var svart arbete och barnarbete och allt möjligt. Men det kanske är preskriberat.
Mm.
I tanke på att det var sent 70-tal.
Jag gillar nog aldrig det här. Killar hade ju inte det där håret. Men tjejer hade det. Men det var nog aldrig riktigt sådär någonting som...
Du tyckte inte att det var snyggt?
Nej.
Nej, men det var väl kanske inte snyggt.
Inte ens då, liksom.
Däremot så berättar de att permanenter är poppis igen. Det är inte riktigt samma sak längre med permanent som det var kanske på pudeltiden. Men nu precis. Är det mycket folk permanenta håret.
Ja, nu har ju mittbena varit inne så igen så nu kanske det är ute igen. Då, men...
Mittbena, kan det vara inne?
Ja, mittbena är jätteinne. Alltså om man går på fotboll i Stockholm så alla som är yngre, typ mellan 16 och 20 som står i klacken, de har ju alla mittbena. Så de, man
alltså en sån här platt mittbena.
Ja, finns det fler sorters mittbena?
Ja, men sån här som liksom att det ser ut som en pottfrisyr.
Ja, vissa har ju lockigt hår och vissa har rakt hår och vissa har lite längre, vissa har lite kortare.
Men
det är
en
bena i mitten, ja. Alltså Backstreet Boys, du vet. Det här
90-tals. Jag vet, 90-tals.
Så man kallar ju dem till och med för mittbenor, de här yngre
men människorna. Men 90-talet är väl i allra högsta grad tillbaks, tror jag. Till min stora förskräckelse förstås.
Ja, jo. det är det. Bra, då ska vi ta oss an dagens ämnen. Det är bara vi två här idag, det är skönt.
Kan vi ja, person tre har lite annat att stå i just nu.
Just, jag kan se honom springa runt stan och jag vet inte vad han håller på med.
Ser uppriven ut.
Mm. Men då ska jag peta in lite favoritämne här.
Mm.
Aktier.
Tänk.
Gubbaktier.
Ska vi se om jag kan komma med någon input?
Kommer du ihåg våra gubbaktier?
Knappt, men nej. Du får jättegärna... Alltså, det var ju ett ganska roligt segment att prata om gubbaktierna.
Ja, roligt,
eftersom
roligt,
jag
men...
fick in Marimekko, som ju kanske inte ses som en gubbaktie, utan mer som en tantaktie då. Jag hejar ju på dem.
Precis.
Mm. Det har gått sådär, va?
Det har gått sådär. Vi under... Var det hösten eller vintern, kanske? Hösten.
Ja, jag skulle vilja att vi kom tillbaka till gubbaktierna.
Det kanske blir en comeback, men vi valde ju ut då, eller jag valde ut fem aktier som jag tyckte var jättegubbiga.
Mm, därmed, av olika skäl?
Av olika skäl. Vissa var mer gubbiga.
Vad var gubbigheten?
Nej, men att de är bra. De går med vinst och
stabila.
De har funnits länge, stabila.
Vet och vad liksom, de håller på med.
Ja, vet vad de håller på med. Inga konstigheter. Mm. De gör kläder eller...
Inte så mycket nytt.
Servar, skogsbruksmaskiner.
Det betyder
cellulosa
att
maskiner.
De har service på sina egna produkter, ja. Som gör att verksamheten blir stabil.
Ja, precis. Så jag valde ut det. Vi hade fem stycken med då. Valmet, Marimekko, Harvia, Mandatum. Jättegubbigt. Och Tieto Evry.
Mm.
Och de här hade vi med lite olika...
Kan du snabbt ta oss igenom vad de gör här nu? Marimekko vet jag.
Marimekko gör kläder och väskor, säger de.
Tyg.
Valmet, de...
Porslin, glas.
Ja, inredning. Valmet, de säljer ju utrustning, alltså fabriker och sådär, till pappersmassaindustrin och energiindustrin och sånt. Servar de maskinerna också.
Inga traktorer?
Inga traktorer, det var vi igenom förra gången. De säljer inga traktorer längre, den är såld, den verksamheten. Harvia, bastuspisar och bastuanläggningar och spaanläggningar. Mandatum, kapitalförvaltning. Riktar de in sig på nu. De håller på att avveckla sina försäkringar. Tieto Evry, det kanske är ingen riktigt... Det måste ju alla vara medvetna om. IT!
Håller de på med?
Ja, försöka hindra... Det gick inte så bra för Tieto Evry här. De var ju en jättestor hackerattack mot Tieto Evry. Där halva Sverige höll på att gå åt helvete.
Oj!
Det var jättestor nyhet kring det här. Tieto Evry har blivit jätteutskällda och allt det där. Det var ju lite gubbigt.
Det kan man förvänta sig att kanske syns på deras...
Det gör det inte. De har gått ganska bra trots detta. Jaha. Det är helt sjukt. Men det är ju väldigt gubbigt.
Äkta gubbaktier.
Nej, men det är väldigt gubbigt att bli utsatt för IT-intrång. Att man är lite så här...
Jo, men är det inte också väldigt gubbigt att skaka av sig allting som en anka och bara gå vidare? Mm,
man blir hackad och sen så bara, okej. Okay, ja.
Vi kör på.
Ja, men ett experiment då. Så här. Om man, när man hörde de här gubbaktierna i vår podd första gången, skulle ha köpt dem den dagen. Och man samma dag skulle ha köpt index, alltså en finlandsfond.
Gjorde du det?
Nej, gjorde jag inte. Men om man ska ha gjort det, tänker då så här, hur skulle det ha gått? Skulle det ha gått bättre om man hade köpt gubbaktierna då? Mm. Eller om man skulle ha placerat dem bara i en finlandsfond?
Intressant.
Mm. Hur tror du att det har gått? Har gubbarna överpresterat index?
Jag skulle väl, om jag får gissa så skulle jag tänka så här, att det har väl säkert gått bra för någon och dåligt för någon.
Ja, om man skulle ha köpt index så skulle man ha gått back ungefär, vad blir det, drygt 1% då. Skulle man ha, ens placeringar ha minskat. Men om man skulle ha köpt våra gubbaktier så skulle man ha sett sina placeringar öka med 6,25%. Så totalt så skulle man ha överkastat index med 7,32% heter. Det är väl inte så illa på någon månad sådär, överavkastning?
Nej, det är det ju inte.
Vi säger ju det. Gud,
men vi har inte ett helt år. Alltså ska man inte ha ett år egentligen då? För att...
Du tänker att jag väljer en tidpunkt nu som är gynnsam för mig.
Mm.
Ja, vi kan ta det igenom ett år. Mm. Eller om 10 år, eller om 100 år blir svårt. Men en bra start för våra gubbaktier kan vi säga.
Mm, tycker jag.
Bäst har Harvia gått, som har överavkastat index sedan vi hade med den i podden med 37% nästan. Det är helt otroligt.
Varför då?
Det har gått jättebra. De har stigit...
Men vad handlar det om då? Ja. Det handlar ju inte bara om att de har sålt jättemånga fler bastuspisar.
Nej, de kom med en väldigt bra rapport. Det har gått väldigt bra. Eller mindre
de har sålt mer bastuspisar.
Nej, och sen handlar det framförallt om framtiden. Att de växer väldigt kraftigt i USA. Där de inte bara säljer enkla bastuspisar utan de säljer egentligen hela bastuanläggningar. Och man ser ju att om det här tar fart då kommer det här gå jättebra.
Det finns alltså en värld där ute som inte bara bastu och som fortfarande kan börja.
Ja, men, ja precis. Hur många procent?
Så nu borde man bli bastu-influencer i USA?
Så det är där
samarbeta med Harvia och driva fram utvecklingen.
Så nu inbillar sig.
Han här badar ju bastu. Vad heter han här? Tate. I 40 grader eller vad var det?
Jaha.
Andrew Tate, heter han så?
Så, jo, han är som inte gillar att äta tumbar, eller hur var det?
Han gillar ju nästan ingenting.
Okay.
Framförallt, ja, nej, han gillar väl att vara dryg mot kvinnor. Ja. Men i alla fall så satt han i en bastu och han blev extremt hånad av finnarna som följde honom. Mm. Därför att man såg termometern i bakgrunden.
Okay.
Och han satt där och såg stenhård ut och så var det så här 45 grader
i bastu. Jo, men det bilden har jag nog sett, ja.
45 grader i bastun och de bara, all right, Andrew Tate,
ja, ja,
kom
okay.
igen.
Ja.
Så det finns lite att göra med bastu i USA då.
Mm, så vi hoppas det går bra. Sämst har det gått för Marimekko. Skyller på dig. Du som
ja. De nej, såg men... ju lovande ut. Vet du varför det har gått dåligt då? Du som gillar att analysera
jag
saker.
Jag läste faktiskt inte det. Alltså det speciella är att sen de här aktierna var med i podden så alla har ju kommit med sina kvartal 4-rapporter och det har ju varit väldigt mycket upp och ner. Och det gick väl, det har gått lite sämre än väntat för många veckor. Helt enkelt. Men så är det med det. Det ska bli spännande att se om det håller i sig.
Ja, vi måste ta det här igen. Jag tror ju på Marimekko.
Ja, sen är det så här, det är ofta så här om man leker med tanken att det här skulle vara en... Nu äger jag faktiskt, jag köpte efter vi har haft med dem här så köpte jag alla de här aktierna bara för att orka hänga med hur det går för dem. Annars ska jag inte orka göra den här uppställningen.
Okej. Okay. Så du är lite upprörd på mig nu med Marimekko?
Nej, men jag är framförallt glad över att Harvia går så bra. Och det är ju så här, ofta när man har en portfölj, man ska kanske ha fler än fem aktier, men ofta är det ju så att fyra av fem aktier går sämre. Eller lika bra som index. Men sen har man en som går jättebra. Och då blir totalen väldigt bra.
Det är liksom. Min nordisk
ja,
avdelning, det kan man säga.
Precis.
Upp 84% sen jag köpte.
Ja. Bra. Jag måste få in
alltså lite. Hur kan det gå så bra?
Nej, men det finns jättemycket feta människor i
USA. Och som har hjärtfel och diabetes.
Ja,
i hela världen faktiskt.
Hela världen, ja. Bra, lite mer aktier. Har du hört talas om begreppet Magnificent Seven?
Nej.
Jaha, dels är det väl någon superhjälte, men framförallt...
Du säger, jaha, jätteförvånat. Jag är glad att du
jaha.
Tänker så, men jag är inte så
ja, men jag lever i min lilla börsbubbla och där är det ju enda man pratar om. Man kan ju inte säga någonting utan att... Nej, men det är det här namnet för de här sju amerikanska techbolagen som går jättebra. Nvidia, Microsoft, Apple och så vidare, Netflix och Tesla, fast de går ganska dåligt.
Mm-hmm.
Det är ganska vanligt det här att man ger en grupp aktier ett namn.
Okay.
FANG.
Vad står det för?
Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, fick jag med alla nu.
Mm.
Och granola.
Mm. Jaha.
Har du hört talas om dem?
Nej, men nej.
Det är de här europeiska superbolagen. GlaxoSmithKline, Novo Nordisk. Och så vidare. Jag kommer inte ihåg en massa svenska bolag. Det, med jämna mellanrum så kommer man ju på sådana här namn.
Mm-hmm.
För något hett liksom aktiefenomen.
Mm. Mm.
Men när man hör ett sådant här namn, ska man då hoppa på tåget eller ska man springa? Vad tror du?
Är det här en kuggfråga nu? Frågar du åt en kompis? Och så frågar du mig.
Ja.
Jag ska väl säga så här.
Mm.
Spring.
Nej. Eller ja, lite grann. Det beror på hur tid du är.
Precis. Men om man är, det kan ju inte vara tidigt när de har hamnat in i en konstellation som får ett eget namn. Då är man ju redan för sen, är man inte.
Det beror på hur tidigt man hör det här namnet. För så här är det. Om man tar det, de två åren som leder upp till att det här namnet myntas.
Mm-hmm.
Det vill säga, säg att du köper de här bolagen två år förrän någon kommer på att gruppera ihop dem med ett flashigt
som
namn.
Jag har köpt en Novo Nordisk.
Ja, alla andra liksom.
Ja.
Då tror jag överavkastningen var så här, nästan 40% mot index. Så att du ska egentligen, om du är framsynt nog att det här gruppen bolag kommer nog om ett år ha ett klatschigt namn eller om två år. Jag köper alla dem. Det är jättesvårt.
Men det är ju nästan lika svårt som att veta generellt utan namn på bolag vilka man ska satsa på.
Exakt. Sen när första gången någonting nämns, till exempel Magnificent Seven då. Den nämndes första gången i maj 2023. Det var någon av de amerikanska storbankerna. Kan det vara, vi säger att det var Goldman Sachs. Kan det vara Bank of America också.
Uh-huh.
Han myntade det här uttrycket. Nu heter de här bolagen då Magnificent Seven. Det är det nya namnet på dem. Och det här liksom börjar ta sig.
Och det fastnar.
Det fastnar. Mm. I genomsnitt 12 månader efter det här namnet används för första gången så går de här bolagen betydligt bättre än index. Det kanske är typ 12% bättre i genomsnitt för de här namnen. Så om man hör det här väldigt tidigt, då kan man bara, då kan man köpa dem allihopa. Men efter 12 månader, då går liksom i genomsnitt, om man liksom studerar det här, alla de här olika namnen, FANG och MAG7 och allt det där, då går de betydligt sämre än index. Så det finns en gyllene period där på 12 månader efter det här uttrycket först användes som man ska hoppa på. Man ska springa mot bubblan. Och sen efter ett år ungefär, då ska man lägga benen på ryggen och springa därifrån. Så att om det här Mag 7 myntades i maj 2023, finns 2 månader till av glada dagar.
Spring. Sen, alltså jag känner väl så här att jag är lite för inaktiv som investerare för att hålla på och fundera på om de paketeras ihop i namn eller ej.
Vi skulle kunna ha en idéverkstad. Vad blir nästa namn?
Ja, okej. Okay. Just det, när vi paketerar ihop dina gubbaktier till en. Vad blir det?
Ja, G-U-B-B. Vilka bolag
blir det? Vamahamati blir det.
Vamahamati?
Vamahamati.
Det låter som indiskt gott. Ja.
Eller Timahamava.
Ja.
Det finns lite att jobba på.
Det finns
när det kommer
på.
Till att namnge gubbaktierna. Men gubbaktier är ju i och för sig kanske i sig redan ett begrepp som vi har myntat här då.
Ja.
Sen kan man väl säga så här, lyfter alla de här påhittade namnen då?
Nej,
kommer gubbaktier nu att gå global?
Jag tänker mig att så här, de här olika investmentbankerna sitter varje dag och försöker komma på häftiga namn som de hoppas det här blir viralt. Men det måste bli liksom en av 10 000.
Och nu har de lyssnat på podden Ålands Handel och bara, what is this gubbaktier?
Gubbaktier?
Gubbaktier? Should we go? Should we do?
Ja.
Vi är denna vecka sponsrade av Ålandsbanken, den självklara banken för privatpersoner och företag som prioriterar hög tillgänglighet och personlig service.
Det här med hur mycket personlig service man behöver varierar, men ett tillfälle när man verkligen vill att ens bank ska vara tillgänglig och kunna ge bra personlig service är när man startar ett företag.
Det stämmer bra det där. Vi intervjuar ju ofta nya företagare i tidningen Ålands Handel och inte allt för sällan så pratar de om den här utmaningen med att ta någonting som man är bra på och så omvandla det till ett företag. Man önskar sig ett bollplank kring företagandet helt enkelt.
Och det fina med att välja Ålandsbanken som företagsbank är att de som jobbar där verkligen tar sig tid att ställa de här frågorna som man bör ställa sig som ny företagare. Hur ser affärsplanen ut? Var ska intäkterna komma från? Hur håller man ner kostnaderna? Hur klarar man av att försörja sig medan man startar upp sitt bolag?
Det här har de hållit på med ganska länge. Ålandsbanken sitter på typ 100 år av erfarenhet och kunskap om vad nya företagare ska tänka på och kanske framförallt vad som funkar och inte funkar just på Åland. De har genom åren varit med när mängder av åländska företag har startats, vissa som har flugit och andra som kanske har störtat. Alltså, om du är på väg att starta företag, vilket vi förstås hoppas att du är, vi älskar entreprenörer här på Ålands Handel, men då går man alltså via Ålandsbanken först, via Ålandsbanken.ax/företag.
Nu tycker jag stämningen har blivit alldeles för bra i den här podden. Mm. Så jag tänkte dra ner den lite grann. Så att vi kommer ner och blir lite deppiga inför helgen här.
Okay.
Jag läste faktiskt nu i morse en studie, den var amerikansk, om att amerikaner i åldrarna 18-27, det här är alltså generation Z, tror jag.
Mm.
Ja. Visst är det så?
Det är inte jag i alla fall.
Nej,
vad är jag? X?
Vi är generation X, ja.
Du också? Du är mycket yngre än jag.
Jag är precis i skarven där med generation X och Y, tror jag. Om jag skulle vara född ett år senare så skulle jag till den andra. Skit i det. I vilket fall som helst. Man ser nu att den här generationen, som är mellan 18 och 27 nu, det finns ingen tidigare generation, så länge man har mätt det här, som har sett så dystert både på sin egen framtid och haft så lite tilltro till samhällsinstitutionerna just nu. Alltså pressen och högsta domstolen.
Men det här är USA. Politikerna.
Det här är USA.
Mm.
Jag kan tänka mig att det är ganska likadant på stora övriga världen. För...
Men jag tänkte på när jag såg att du tänkte prata om det här ämnet, så slog det mig hur... Alltså vi brukar prata om att man måste värna demokratin och att man måste vakta den och att det är ett aktivt arbete att se till att demokrati finns kvar.
Mm.
Men jag tror också att det är ett aktivt arbete vi har att göra här i Norden, att försöka börja se på tilliten som vi har i vårt samhälle som ett kapital.
Ja.
Alltså det är någonting som vi har som gör att vårt samhälle går bättre.
Mm.
Alltså skulle man aktivt som vanlig medborgare också behöva försöka att inte låta sin rädsla och magrädsla eller vad jag ska säga, styra och tänka att så fort någonting, alltså jag vet, det är så lätt att falla in i det här, ja, media, de är nog köpta och det är bara svågerpolitik och det är så lätt att hamna in i de där diskussionerna medan man egentligen borde tänka, men alltså nej, jag tror inte på det där. Det är inte sant. Här försöker vi verkligen göra vad vi kan. Vi har institutioner vi kan lita på. Vi har välfungerande lagstiftning. Vi har, alltså, att den här tilliten till samhället är ett kapital vi har. Mm. Det gör att vårt samhälle går bra.
Ett exempel som de nämnde där, just med, som unga nu verkar väldigt upprörda över. De lite grann out of the blue har de bestämt sig ändå för att förbjuda TikTok i USA.
Ja, men jag vet, och vad ska de här 18-27-åringarna, de har två gubbar att rösta på nu. Mm. En gubbe eller gubbe två.
Ja.
Och den många, ena kan knappt prata och den andra när han pratar så bara spyr han galla.
Ja. Och många 18-27-åringar har ju TikTok dels som sitt största fritidsintresse eller försörjer sig på det.
Exakt.
Och då blir de så här, okej, de förbjuder det här men det finns 5-11 skolskjutningar varje år. Det gör de ingenting åt.
Vad ska de egentligen hoppas på då?
Nej. Och sen den stora grejen tror jag som är ett globalt problem, det är att bostäder har blivit så otroligt dyra. På väldigt många platser.
Så de har ingenstans att bo, de har ingenting att försörja sig på, det enda de kan rösta på är två gubbar som är 300 år gamla.
Marknaden är ju rätt stängd för väldigt många, till exempel i Stockholm. Kan du rimligtvis köpa en bostad som ung person där? Det går ju inte. Det är för dyrt. Du måste vara jätte...
Det där kan vara mitt livs största missade chans.
Jaha, ja.
Att jag inte köpte en lägenhet i Stockholm 1991 när jag flyttade dit.
Ja. Polen har vi ju väldigt bra. Här är det ju ingen orimlig dröm att om du har ett vanligt jobb och
du kan köpa en ekonomi,
så kan du köpa en bostad, ett hus här liksom. I stora delen av världen så är det här en omöjlighet. Alltså i västvärlden. Sådär. Allt från USA till Korea. Det är för dyrt helt enkelt. Ja.
Jag tycker att vi ska försöka vakta tilliten vi har här i vårt samhälle. Den behöver värnas likväl som demokratin.
Ja. Jag skulle vilja få lite feedback från dig här, du som är klok. Jag var hos min osteopat igår.
Oj, aj.
Nej, det gör inte ont. Men man
brukar inte braka och knaka på olika platser när man är
hos. Jo, men jag är van.
Okay.
Nej, men när man ligger där, vad ska man prata om? Vi pratar ofta om barn. Vi har båda småbarn, jag och min osteopat. Och igår så pratade vi om hur man ska egentligen göra med smarttelefoner och barn. Och då tänker jag på när de kommer lite grann i skolåldern och vill ha egna smarttelefoner. Och bakgrunden är den att jag kör förbi en busshållplats ganska ofta på morgonen. Och där står det liksom 5-6 barn som jag gissar är i lågstadie. Möjligtvis någon i mellanstadieåldern. Och alla står ju djupbegravna i sina iPhones. Alltså varje morgon. Det är det enda de gör. Jag blir så här, hur ska man tänka med sina barn? Nu har ju du ett barn som är mycket äldre, men jag har två bebisar, en bebis och en treåring. Mm. Hur FAN ska man göra den dag de vill ha smartphones? Då tänker jag så här, okej, jag kan säga nej, det här är inget bra för
nej,
dig.
Nej, det kan du inte.
För då blir de helt utanför.
Nej, men alltså det kan du ju inte. Vad ska de leva sitt liv utan telefoner? Det är ju där man lever sitt liv idag.
Ja.
Det är där de umgås, det är där man träffas, pratar, har sina diskussioner som jag förut hade på telefon med mina bästisar.
Men det blir,
du dem, så det är ju som att stoppa ett socialt lock över hela deras liv. Liksom. Varför skulle du vilja göra det?
Ja, för att det är inte bra.
Vad är det som inte är bra?
Att ha smartphones som sådär unga. Tycker jag, i alla fall.
Tycker du?
Mm.
Och det finns säga så här, gör en budget med dem. Du gillar ju sånt.
Okay.
Vad vill du använda din telefon till? Och så tittar ni igenom vad de vill göra. Alltså den dagen de är så pass...
Ja.
Och så kollar du så här, hur mycket tid tycker du att det skulle vara rimligt att du la till exempel på den här appen som du tycker verkar cool? Och så sätter du upp den tiden.
Mm.
Och sen så håller du på med skärmtid och stoppar och begränsar och har. Och sen så kan man förhandla.
Okay.
Så att man kan säga så här, ja men nu sitter jag mitt i en konversation här med en kompis via Snap och jag skulle vilja fortsätta den. Kan jag få en timme skärmtid till? Ja men absolut.
Mm.
Alltså att du för en diskussion kring vad som pågår där på telefonen och också låter dem själva sätta lite gränser för, ja.
Nu är det här så här anekdotisk bevisföring, men jag tror fortfarande det här stämmer. Det stämde åtminstone tidigare att de flesta som jobbar väldigt högt uppe i de organisationerna som gör smartphones och mjukvara och de låter ju inte sina barn använda.
Ja, men det är väl det är ju på något sätt en privilegierades lyx. Alltså, jag tycker det känns lite både konstigt och kanske lite dumt.
Ja.
Det är någonting de kan sitta där och shine with. Att det låter de inte sina barn göra. Men deras barn behöver ju inte heller... Ja, de är ju nepo kids liksom. Jag menar, de behöver ju knappt vara ute i världen och vara sociala. Det måste ju alla andra människor vara.
Ja, men det måste vara
skapa sig ett liv och en karriär. Och liksom, de har ju, jag menar, man gör ju saker på sin telefon. Man arbetar på sin telefon. Man håller kontakten med människor på sin telefon. Mm. Man behöver den.
Ja, det är svårt det där.
Nej.
Jo.
Alltså, menar du att du ska stå i vägen för progress plötsligt nu och vara den som har makten att göra det?
Precis.
Alltså, du kan väl bestämma en ålder. Mm. Du får ingen telefon förrän du är 10 eller du får ingen telefon förrän du är... Men du kan ju vara helt säker då på att det kommer en tsunami bakom ryggen på ditt barn.
Ja.
Som då, om du säger att han ville ha en telefon när han var 6 år, så har du 4 års uppdämt behov där.
Ja.
Plus att du kan också vara helt säker på att han kommer att vara den som står och hänger över axeln på de som har telefon på busshållplatsen.
Jag tänker ju, sen jag tänker ju sällan på den sociala aspekten av ens barn. Jag tänker mer på hur ska de bli smarta, skaffa sig viktiga färdigheter och skaffa sig en aktiv livsstil, att man rör på sig mycket. Och där är ju smartphones alltså dåligt för allt i princip. Stillasittande, och man har ju sett att man skaffar ju sig, barn skaffar ju sig väldigt dåliga IT-färdigheter genom att använda smartphones, för det är ju så användarvänligt. Alltså du blir ju inte bra på programmering eller AI eller någonting utveckling om du använder en smartphone, tvärtom, du blir ju väldigt dålig på det liksom.
Ja, men begränsa tid tycker jag väl är vettigt. Ja. Alltså, och sen att diskutera begränsningen i tid med barnen, kanske att vad tycker du själv är vettigt? För det betyder att du har förankrat det beslutet och det är lättare att ta diskussionerna. För om du bara är den som säger nej och förbjuder så kommer det ju att bli något som man gör i hemlighet eller förhandlar eller spelar ut mamma och pappa mot varandra med. Alltså, men har du själv tagit beslutet så kanske det är lite lättare att hålla sig fast vid det.
Har du själv tagit beslutet att skaffa barn så får du nog...
Nej, men om jag som barn har bestämt att jag tycker att 2 timmar skärmtid är vad jag klarar mig på... per dag.
Ja, och jag tror jag har inte, iPhone är väl ganska bra på det där. Parental controls, alltså föräldrar.
Yes.
Där,
Tydligen så är min 15-åring nu då den enda som hon måste hålla på. Hon är den som behöver be om skärmtid. Jaha. Men hon har också satt tiden själv, så att det var det.
Jag hoppas lite grann så här bak i mitt huvud att tiderna kommer att förändras på några år som det är kvar tills det här blir aktuellt. Plus att det kanske blir en community av kids som inte har smartphones så där, och föräldrar som lite sådär som, vad heter de där, Amish.
Där ska du sitta åka häst och vagn till jobbet.
Det är som det är för ungarna ute och spela fotboll.
Nej, men Fredrik, vad har hänt med dig nu?
Jag vet inte riktigt.
Du har fått barn nu och plötsligt ska du börja gå bakåt i tiden.
Ja, så är det.
Stop it.
Ja. Det här var hemskt.
Du som omfamnar allt här i världen.
Jo, jag omfamnar allt, men också vissa saker är ju...
Men har du blivit tokig i huvudet av en telefon då?
Nej, det har jag nog inte.
Så då, om du sätter exempel och gör så gott du kan för att begränsa dina barns tid på telefonen.
Jag tror man
blir... Diskutera vad de gör där. Skaffa de vettiga appar som de lär sig någonting av då.
Ja, jo. Det kan säkert användas både till bra och dåliga saker.
Givetvis, vad tror du?
Sitta och scrolla på Instagram 23 timmar om dygnet, det är nog kanske inte så jättebra, nej. Tycker vi inte?
Nej.
Sen när man är så här gammal som jag är, då är det nog skitsamma lite grann vad man gör. De formativa åren där, det var ju 20 år sedan, drygt 25.
Men sen så tänker jag väl också att man kan bli stärkt i sin personlighet. Alltså, det handlar ju mycket om vad du hamnar i för sammanhang. Om du påverkas av att se att andra människor gör roliga saker och sånt här som kan göra att man mår dåligt själv, för man tycker att de gör mycket skojigare grejer än jag, varför får inte jag vara med där? Eller, alltså, det handlar väl om att ha vettiga sociala relationer utanför och känna sig trygg i sig själv och sånt här.
Och sen det här med, visst, alltså, man umgås med sina kompisar genom sina smartphones, men å andra sidan så är det också att det är mycket mobbning där och det är mycket dåliga förebilder och allt sånt.
Så absolut. Det är, men det är ju en flykt lite grann också. Jag menar, gör något annat. Om du sätter skärmtid och sen så gör du något annat tillsammans med dina ungar. Så då tycker de ju inte att det är tråkigt att inte ha skärmtid.
Nej. Knepigt ämne.
Så är det ju. Ja. Knepigt kommer det vara, men du kommer ju inte att kunna säga att det är stopp och förbud. Då, det är ju
inte
liksom...
jag!
Ja, men varför skulle du?
Nej.
Nej.
Kan du gissa hur hög inflationen var på Åland i fjol?
Nej.
Jag tänker
inte på inflation.
Du tänker inte på det?
Nej, borde jag göra det?
Ja, men jag kan sitta och filosofera om det där. För att inflationstakten var då 7,9%.
Ja, men säg mig nu då. Inflation, det påverkar mig så att mina pengar är mindre värda i slutet av året än vad de var i början av året.
Ja, maten till exempel då, om man jämför för ett år sedan, så är den 10% dyrare.
Men jag måste ju ändå äta.
Ja.
Vad hjälper det om jag sitter och tänker på inflation?
Nej, men det, man kan tänka mycket fattigare om det har blivit.
Varför ska man göra det? Ja, jag känner mig ju inte fattigare.
För att man inte har en smartphone som man kan...
Jag har fortfarande råd att köpa mat.
Ja. Nej, men jag tänkte på det här för att det är... Jag tror jag så... Jag vet inte vad det var. Det var ett tag sedan. Man undersökte så här ekonomisk ojämlikhet och fattigdom på den och sådär. Och då blev man så här, oh, det här måste jag gå riktigt illa då, i och med tanke på inflationen var så hög. Men de här siffrorna var ju några år gamla. Mm. Jag undrar vad man kommer att komma fram till den dagen man kollar på hur fjolåret påverkar människors hushållsekonomi. I synnerhet de som tjänar lite mindre. Det måste vara otroligt tufft.
Jo, det är det såklart. Att om man, är du ekonomiskt utsatt så är det ju fruktansvärt.
Om man lever på tunna marginaler och maten blir 10% dyrare, det är ganska mycket.
Det är stor
mycket.
Skillnad, ja.
Vi är en fyrbarnsfamilj och alltså, det är ju ingen lek hur mycket pengar man lägger på mat varje månad.
Nej, men jag menar nu när man säger att det ska väl börja minska, va? Inflation, alltså det ska bli lite bättre här.
Ja, men, om man säger att,
men det är ju en eftersläpning på ett par år. Så att vi kommer ju att se, tror jag, hur det här påverkar... krogar, butiker. Jag menar, det talas väl i Sverige om en total, alltså en kollaps i restaurangbranschen i princip. Alltså det stänger krogar dagligen.
Och liksom nu i inflationen inom situationstecken, bara 3%. Det betyder ju att de här priserna som blir jättemycket högre, blir ännu lite högre. Men bara då 3% högre.
Mm.
Det är inte så att bara för att inflationen faller så blir det ju inte billigare. Nej. Det går ju inte tillbaka till de priser vi hade förr. I så fall behöver vi få deflation.
Nej, men det är väl en sån här skrämsel. Det tar ju ett tag att återhämta samhället, tänker jag. Men frågan är, kommer vi permanent att tänka annorlunda? Det gjorde vi ju inte efter pandemin, kan vi säga. Fastän det var den största smockan vi väl har fått som mänsklighet.
Ja.
I vår tid i alla fall, är det inte? Men när det var slut på pandemi så var det glada dagar och semesterresor och kjolahoppsan igen.
Jag tror pandemin har nog haft väldigt, väldigt stor påverkan på våra samhällen. Inte i den här meningen att vi inte går på krogen och så, men så här, överlag så har det nog fått stora förändringar.
Mm-hmm.
Ja, men till exempel västförhållanden med Kina. Jämför före pandemin tänkte, efter, okay, ja, men, i det här stora liksom, och sen också arbetsmarknaden och allt det där. Men
det kräver några år innan man ser det kanske.
Ja, nej, men jag är lite sådär. Det har varit en otrolig, det senaste säg året eller två åren, en otrolig liksom, hur ska man säga, pengar som har inte tagits, men man har förflyttat liksom en väldigt stor massa pengar och köpkraft från i synnerhet hushåll som har lite sämre till företagen.
Mm.
Företagen gör väldigt, väldigt bra vinster. De fattiga hushållen har det väldigt, väldigt tufft. Det här är en otrolig...
Hur reder vi upp det här då, menar du?
Jag vet inte riktigt hur det ska gå till faktiskt. För om man tar det här liksom... Jag menar, om du har en lön som inte har ökat med mer än 7,9% i fjol. Och det kanske inte så många har. Då har du blivit fattigare. Ganska betydligt mycket fattigare. Om du har lyxen att ha många pengar i aktier... som jag tycker man ska ha om man har råd. Om du hade allting global fond i fjol så steg den med 19%. Det är ju bra. Alltså det är ju 11% heter efter inflationen.
Alltså jag som är en människa som aldrig har sparat i hela mitt liv, för kanske de senaste 5 åren i stort sett, så förstår ju nu liksom vikten av att lära mitt barn att lägga undan.
Och ha pengarna i aktier. Alltså om du har på ett konto
Ja, precis. Nej, och samla lite stålar så att du har dem. Se till att de ligger någonstans där de kan generera lite mer av sig själva. Alltså, ja. Men jag har ju aldrig gjort det själv.
Nej.
Så jag är ju ganska sen på bollen verkligen kring det. Men ja.
Mm.
Lär dina barn att inte använda telefonen för mycket och lär dina barn att spara lite grann av det de tjänar ihop.
Ja, och sen när man behöver sin buffert då ska man ju använda den. Det är säkert många som måste nöta lite på bufferten nu. Kan jag tänka mig.
Mm.
Du har varit lite så här akademisk av och gett dig in i forskarvärlden.
Nå ja. Jag såg en intressant artikel som handlar om en docent som heter Peter Erström.
Mm.
Som är forskningschef vid Åbo Akademi i Vasa. Han har föreslagit att populärkultur ska bli ett skolämne. Och det här kan man ju lätt avfärda och säga la-di-da. Så där tycker man ibland. Blaha. Men jag tycker motiveringarna som man har listat är bra. Alltså populärkulturen finns överallt. Vi kan inte undvika den idag. Den syns liksom till höger och vänster var vi än vänder oss.
Mm.
Gränsen mellan vad som är populärkultur och vad som är fin eller högkultur är liksom ganska luddig. Populärkulturen är en samhällsbarometer. Det är så vi idag mäter vad som är accepterat och inte accepterat i vårt samhälle. Vi visar vilka vi är genom att bära vissa kläder som kanske stjärnor bär eller bandnamn, bandtröjor och liknande. Det har vi gjort väldigt länge. Sen har vi de här stora, stora artisterna och influencerpersonerna som ju verkligen har en riktig makt idag. Mm. Kolla Taylor Swift och presidentvalet så att säga. Det, hon är ju verkligen en maktfaktor i det här sammanhanget. Hon har miljontals följare. Vi har hundratals miljoner följare. Och sen så påverkar ju populärkulturen, till exempel om vi tar representation i en tv-serie, som man kan verkligen notera det i dagens amerikanska lanseringar. Att okej, där kom Flatan, där kom den svarta killen, där kom den... Alltså, det är väldigt krampaktig representation i serier idag, i många av dem i alla fall. Ja. Men det påverkar hur våra värderingar och normer i samhället ser ut. Och därför tycker då Peter Erström att populärkultur borde in på skolschemat. Vad tycker du?
Jag tycker det är en bra idé.
Alltså att analysera populärkulturen och hur den påverkar oss. Det är ju någonting som till exempel skulle bädda för att dina barn skulle bli bättre med konsumenter av att använda telefonen. Mm. Därför att de skulle ha någon form av insyn och insikt i hur det här påverkar dem, det som kommer genom telefonen till dem. Ja.
Nej, men om jag ser till mig själv, jag läser ju väldigt mycket affärspress, i synnerhet Wall Street Journal läser jag väldigt mycket, och jag skulle vilja säga att 10-20% av allt som skrivs där handlar väl om populärkultur på ett eller annat sätt. Det är något man diskuterar och analyserar väldigt mycket. Alltså just saker som Taylor Swift och modetrender och allt det där. Mm. Det är liksom, och sen, jag menar, om man glömmer bort ekonomi och pratar om andra saker, jag menar, i samhället så är vi ju väldigt besatta av att diskutera väldigt mycket populärkultur. Den är ju otroligt viktig. Mm. Så varför ska man inte ha den i skolan? Skolan är väl någon sorts förberedelse för vuxenvärlden.
Jo, det ska ju som komplement. Jag tycker ju också att man borde ha källkritik. Och de hänger ju på sätt och vis ihop. Att källkritik borde också finnas som ett skolämne. När vi idag kanske inte på samma sätt måste lära oss allting utantill. Så som vi kanske behövde. Mm. Därför att all information finns till handen när du vill. Och då handlar det egentligen snarare om att sila informationen på ett klokt sätt.
Ja, sen som du säger, så skillnaden mellan populärkultur och finkultur är väl... Var drar man den?
Alltså, var har man i och för sig någonsin dragit den? Men är den ändå luddigare än vad den har varit förr?
Ja, jag tycker den är jätteluddig. Alltså, så är det rent spontant. Alltså,
framförallt så vill ju alla hänga med alla. Mm. Alltså, nu vill ju finkulturen hänga med fulkulturen och tvärtom. Och de vill såsa ihop sig. Och det blir succéer och viralt när den ena liksom, finkulturella gör en gala ihop med fulkulturen. Alltså, det är ju... Det är en gröt eller en soppa. Ja. Och sådana kanske man borde analysera och lära ut lite grann mer om.
Det skulle ju framförallt vara väldigt skoj, tänker jag.
Ja.
För de som går i skola.
Ja, det finns också någonting som... Nu minns jag inte vad var titeln. Han diskuterade i den här artikeln. Det handlar om att man använder liksom en hiphop-filosofi för att lära ut till skoltrötta ungdomar. Ja, nu ska inte jag ge mig in i den där soppan eftersom jag inte riktigt har koll. Men att det är ju ett sätt att också kanske skapa... ett sug efter att lära sig hos barn som annars tycker att skolan är tråkig eller jobbig.
Ja, alltså tänk om man ska fått...
läsa hiphop i...
Istället för Selma Lagerlöf. Ja, då skulle jag ha haft en annan syn på skolan än vad jag har idag, kan jag säga.
Ja, och vad är det som säger att Selma Lagerlöf är viktigare att läsa än hiphop-lyrics?
Nej, ingenting tycker jag. Jag tycker inte hon är bra.
Okej, okay, det fick vi. Men det tycker du däremot om...
Hiphop, ja. Ja. Jag gillar mycket hiphop. Det är tydligt bättre lyrik än denna jäkla...
Ja, men då så. Då hejar vi på att det ska in på skolschemat.
Ja.
Populärkultur. Mm. Fint.
Bra. Då kommer ungdomarna att se ljusare på framtiden, kan vi tänka oss.
Det hoppas vi.
Ja. Jag borde haft med en punkt på schema idag, tänkte jag.
Om?
Som är aktuellt. Nej, men tänk, när jag ser på dig. Jag läste en nyhet om att det är någon snubbe, var det i USA, som håller på att uppfinna världens största flygplan. Det är typ så jättestort. Alltså det är stort som...
Varför tänker du på det när du ser på mig?
Jo, vet du varför de håller på att försöka uppfinna ett sånt stort flygplan? Det är för att man ska kunna frakta de här allra största rotorbladen som finns till vindkraftverk. Med flyg!
Aha.
De är ju väldigt svåra att frakta de här pjäserna riktigt. På land, jäkligt krångligt. De är ju så enorma, de är ju som en fotbollsplan liksom.
Mm.
Men då ska man liksom...
Men är inte fartyg smartare?
Jo, men du kan inte köra fartyg på över land. Det är ju en nackdel med fartyg. De är ju beroende av vatten. Men just den här logistiken med de här stora rotorbladen är tydligen väldigt krånglig. Och nu har man kommit på man håller på att ta fram ett enormt flygplan som är stort som en jag vet inte.
Jag kan väl tänka att man kanske borde se till att tillverkningen kanske finns lite närmare till hands.
Jo, men, om man ska bygga
att man
havs,
inte skulle behöva flyga ja, okay, hela jorden runt med dem.
Nej, men
det
är ju, om man tänker sig att man ska ha...
Det drar ju ner så att säga själva...
Jo, det blir, avtrycket blir ju större, men man måste ju frakta dem på något sätt.
Ja. Så att, ja, de är väl en 150 meter långa i framtiden.
Tänk om det landar sådana plan på Åland. Liksom. De måste ha hela... Jag vet inte. Liksom. De tattar,
hela östra utfarten!
Hela östra utfarten! Mm. Det är en sjuk, så här, ett par hundra meter lång flygplan som kommer att flyga.
Komplicerade med att bygga i Bottenviken, alltså, eller Bottniska viken, det är egentligen Öresundsbron.
Ja.
Att fartygen måste igenom.
Ja, men då löser vi problemet med flygplan. De flyger hit. De flyger över bron.
Jo, men det handlar egentligen inte om bladen. Det handlar också om att bygga tornen. Du måste ha kranar som går in.
Ja, men vi flyger tornen
också.
Så
då bygger man såna här fartyg som har... Liksom, de kan fälla ihop sig. De är som Transformers, liksom.
Okay.
Och så går de in under Öresundsbron och sen så bara...
Och sen kommer de och mördar oss alla.
Ja.
Ja,
så blir det.
Häftiga tider.
Men det är farligt, det har vi vet.
Bra. Har vi någonting mer vi borde diskutera eller ska vi gå in på veckans hyllningar?
Jag tycker vi kan hylla.
Vem vill du hylla?
Alltså jag tänkte faktiskt hylla, jag ska hylla Sandra Widing och hennes artikelserie om våld i nära relationer i Ålandstidningen.
Ja.
Jag tycker den är fin, jag tycker den... Det är ett snyggt helhetsgrepp att liksom paketera ihop det här. Det är väldigt konkret.
Mm.
Det handlar inte bara om personer som själva har råkat ut för det, utan det handlar också om vad det finns för hjälp och hur samhället tar och försöker ta hand om problemet. Och jag tänker så här, att om det nu är någon utsatt person som får hjälp eller tips eller mod eller på något sätt på grund av det här vågar se till att förbättra sin situation eller försöka få hjälp på något sätt, så tycker jag det är bra. Därför vill jag hylla den, och jag gillar också när man gör såna här artikelserier om ämnen på riktigt, på allvar, som rör och berör folk. Mm.
Bra hyllning.
Vad är det, var tredje kvinna sägs nu för tiden har någon gång råkat ut för våld i nära relation. Ganska många det. En av tre som du ser på stan.
Det är jättekonstigt det där.
Är det inte?
Ja, för det är ju, jag kan inte...
Och då behöver de förstås inte vara utsatta nu, men någon gång under sitt liv så att säga.
Jag tror inte, nu kanske jag säger mer om mig än någon annan, men alltså, jag kan knappt påminna mig att någon kvinna jag känner, kanske inte känner så många, har sagt att de har blivit utsatta för det här.
Kanske de inte har sagt det åt dig.
Nej, förmodligen så gör de inte. Så.
Hur som helst, jag vill hylla Sandra Widing och hennes artikelserie. Jag tycker den är bra, nyttig och konkret och fin.
Ja, det måste ju vara bland det hemskaste man kan bli utsatt för, tänker jag.
Har du något gladare?
Jo, det är glatt. Det är väl kanske inte en hyllning, utan det är mer...
Lite mer av en egotrip.
Nej, inte en egotrip. Mer ett tack. Jag vill tacka Svenska Kulturfonden för att finkulturen stöder fullkultur. Jag får ju bidrag för att skriva uppföljaren till min rockbok. Jag ska skriva om 90-talets åländska musik, full kultur. Och den här typen av böcker...
Det här beskedet har kommit den här veckan, så att man kan väl tänka sig att det sitter några som inte vill hylla Svenska Kulturfonden.
Nej, som är jättearga.
Hemma på och sina kammare.
Jag har varit där också. Sökt stöd som man inte fått, och då blir man jättearg. Och sen när man får stöd så blir man jätteglad. För den här typen av arbete är i princip helt omöjligt att genomföra utan stöd. Så att, men jag får stöd både för att skriva en bok och ordna till koncert.
Vadå, så det där sjöslaget som vi ska få gå på någon gång i november, oktober?
Brought to you by Svenska Kulturfonden, minns
han. Herregud, vet de vad de har gjort?
Eftersom, jag vet inte. Men, ja.
Intressant.
Så att det blir lite finkulturellt nästa gång det blir
finkulturell fullkultur.
Ja,
bra. Ja, men gratulerar till stöd och det ska bli kul. Och...
Tack till Kulturfonden för att de har så god smak.
Verkligen.
Och alla ni som inte fick stöd, kämpa på igen.
Jo, typ. Sök med bara.
Ja. Bra. Då återstår bara en sak att säga då.
Mm.
Tack och förlåt.
Tack och förlåt.